Men hej, jag heter Adrian Alebo Andersson och ni är historiskt varmt välkomna till Kvällspasset. För nu ekar än en gång ringbrynjornas rassel från Gotland. Medeltidsveckan är i full gungning och det vallfärdas från när och fjärran i hopp om ett litet tådopp i livet för sådär 700 år sedan. Och ikväll vill jag höra om när du gjorde en tidsresa. När fick du en släng av historien? Förlorade du dig i tid och rum på museet och blev inlåst i mumieutställningen över natten? Missade du tåget till Benidorm efter att har fastnat bakom ett turnéspel mitt på motorvägen? Eller är du kanske just i detta nu på resa längs Donau där de rekordlåga vattennivåerna avslöjat ett dussintal nazityska fartyg som sänktes av nazisterna själva när de retirerade under andra världskriget? När fick du en släng av historien? Och bara för att ni ska känna er helt trygga med att det är jag som rattar den här tidsmaskinen ikväll vill jag försäkra er om att det faktiskt är så att jag är en ganska van tidsresenär. Innan jag började jobba med att prata med en massa härligt folk i en radiostudio spenderade jag nämligen mina dagar som guide på Varbergs fästning. Jag lotsade fjärdeklassare, pensionärer, lantmätare och präster kost och tvärs över vallarna, in till Bockstensmannen, ner i den 14 meter djupa spiralgången Kockenburg och ännu värre upp ur den 14 meter djupa spiralgången Kockenburg. Och framförallt stegade vi rakt in i de människors livsöden som en gång skrevs innanför de där tjocka murarna. Om bara dryga timmen är det här programmet också historia, men till dess önskar jag er en så bekväm resa som bara möjligt. Och en som har fattat ett väldigt, väldigt härligt beslut att göra just precis så, ja det är du, Susanne. God kväll på dig!
God kväll, god kväll!
En släng av historien, har du fått en sån?
Oh ja, många gånger egentligen, men ibland får man det mer än annars.
Så. Ja, men så är det ju. Berätta om din bästa historiesläng.
För det första har vi alltid varit intresserade av veteranbiltrollen och såna här saker.
Men, nej, precis. Det måste man inte vara heller.
Nej. Och konkursam och såna här grejer som man har typiska saker. Men så hittade jag någonting i morfars gömme när han hade gått bort som var min mormors gamla körkort.
Nämen. Du, hur ser ett körkort? För när i tid pratar vi då? När utfärdas det här körkortet?
Ni har det i chatten på er sida där. Jag står just nu utanför. Jag har varit nämligen ute på ett litet äventyr och kom precis hem. Så att, jag har det inte framför mig. Och går jag in så kommer hundarna skälla ut mig. Så att
jag
vi
fattar.
Väntar utanför.
men vi besparar både oss och hundarna.
Det finns på bild i själva batteriinlägget på Facebook.
Susanne, jag har det framför mig just nu. 1907 ser det ut att vara utfärdat.
Och det... Nej, mormor är född 1907.
Född 1907. Vet du vad? Då läste inte jag det finstilta. Man får gå in själv helt enkelt på vår Facebook-tråd och kika. När är det utfärdat egentligen? Det jag kan säga om det är i alla fall att det är oerhört vackert. Det är precis som jag föreställde mig, ganska mycket vackrare, om man får säga så, än de som utfärdas idag.
Oh ja. Och mormor var nog egentligen ganska ovanlig, så jag tror inte det var jättevanligt att kvinnor på den tiden tog körkort.
Men vad kände du då när du fick den här slängen av... Det är ju din egen historia du fick en släng av egentligen.
Ja, men precis. Nej, men det var faktiskt väldigt roligt. Det enda som var lite synd var att det var fel ålder på körkortet för att jag skulle kunna använda det i de konkursgrejer som vi gjorde. För de bilar vi hade var från 63 och 66.
Jag fattar, och så det stämmer inte helt.
Det här körkortet är ju äldre.
Just det, nästan lite för bra. Men du Susanne, vad betyder din mormor för dig? Vad händer i dig när du ser det här körkortet?
Ja, men alltså, mormor var ju liksom, de bodde i huset bredvid oss när jag växte upp. Mm. Så att jag träffade ju henne varje dag. För det första, om man säger så. Hon var inne hos oss alltid någon gång varje dag.
Så det blir en fin souvenir från en annan människas liv ju.
Ja, men så är det ju. Och vi var väldigt nära varandra, mormor och jag. om man säger. Så att det betyder, det gör ju att det betyder ännu mer.
Så himla fint att höra, Susanne. Tusen, tusen tack för att du ringde in till kvällspasset ikväll.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Ja, men det är klart du skulle vara det. Tappa inte bort körkortet nu.
Nej, nej, nej. Det ligger säkert. Det ligger säkert.
Ha det så fint.
Ja, men tack, tack.
Tack, tack.
Hara, hej.
Och nu ska jag prata med Ragnar. Hallå, Ragnar.
Hej, Saladen.
Hej på dig. Vad trevligt att prata med dig.
Ja, detsamma. Det var ju trevligt att kunna ringa upp.
Ja, men det är klart vi gör så. Du, Ragnar, berätta. När får du en liten extra stark släng av historien?
Det blir ju när vi håller på med vårt vikingaåterskapande som vi har sysslat med i över 30 år. Jag, min fru, mina barn och min lillebror Arman.
Och berätta så allt då. Vikingaåterskapande. Ta det från början. Ja, hur snubblar man in på den här banan?
Ska vi ta det ända från början, så är det på sjätte klass. när alla barnen satt och ritade vad de ville bli när de blev stora. Så satt de flesta pojkarna och ritade lastbilar och polisbilar och brandkår. Ja. Jag satt och ritade en arkeologisk utgrävning.
Ja.
Och sen på det spåret gick det vidare. Jag hade ett starkt historieintresse. Och eftersom jag är halv islänning så hade jag ju även släkt bakåt, långt bakåt.
Så du kände någon slags tillhörighet från ganska ung ålder?
Det kan man säga, ja. Fick alltid höra att islänningar var äkta vikingar och så vidare. Och sedan då trillade jag in i detta runt 96. Trillade in i vikingaåterskapande. Där de startade en vikingaby ute vid Koteviken här vid Höllviken utanför Malmö.
Ja.
Och där trillade jag in och började vara med människor som har likasinnade intresse för historien och annat.
Så det är 30 års jubileum i år, Ragnar?
Mer eller mindre faktiskt, ja. Så att, det har tagit en på många vägar.
Fantastiskt att höra. Du, Ragnar, går det att försörja sig på vikingaliv?
För vissa så går det på handlare som är ute och marknadsför sig. Och jag har några vänner som har en vän som heter Lukas Chipanski som är en extremt duktig smed. Ja. Han försörjer sig mer eller mindre på det. I övrigt så är det nog ett starkt intresse och en tom plånbok som styr det hela.
Intresset är starkare än det ekonomiska incitamentet helt enkelt.
Precis, kan man säga. Det kan man säga. Man lägger nog ner mer pengar när man får ut av det.
Men Ragnar, alltså 30 år som fullfjädrad viking, det är ju värt att fira på alla sätt och vis. Vilka är dina highlights, dina vikinga highlights från din karriär?
Det har ju varit många, men det är mycket är ju själva samhörigheten man har på marknaden. Marknadslunget har lagt ner sig och det är tält överallt och röken och eldarna brinner och mörkret. Och man har människor som samtalar om musik och trummor och folk som sitter och sjunger.
Mm.
Det är ju en del. Sen så har vi ju uppvisningar. Vi har gjort uppvisningar på runt 30 000 personer där i Belgien, i Mechelen bland annat. Och när man har varit och uppträtt på Motorhead.
Ja.
Jag har vänner som turnerade med Manowar, vänner som åkte runt och rodde runt drottning Margarete. Där är många grejer som händer och dels har det varit väldigt mycket med dokumentärfilmer och filmer där man har hamnat i.
Alltså Ragnar, det låter inte helt olikt ett rockstjärneliv.
När man är mitt uppe i det så är det väldigt mycket som jag stämmer överens med det.
Det är fantastiskt.
Det kan bli så. Och sen nu har vi ju framför oss någon marknader till. Men sen kommer huvudmarknaden i september. Då kommer en av de bästa marknaderna i Sverige för tillfället som är Gudahagen och Näsum. Utanför Kristianstad. De håller till där den 18, 19 och 20 september. Och där är runt 300 vikingar som möts upp.
Ja, titta. Och det finns, precis, och det finns andra mötesplatser för vikingar måste jag slänga in då som public service anställd dessutom. Ragnar, tack så hemskt mycket för att du gläntade på dörren in i vikingalivet.
Ja, ingen fara. Tack för det.
Ha en fin kväll nu.
Detsamma.
Hej, hej. om jag hade fått hälsa på i en helt annan tid, då hade jag faktiskt valt just medeltiden. Det finns så himla många förutfattade meningar om vad medeltiden egentligen var. Jag vet inte om ni minns det, men när man läste historia i skolan så var liksom sidorna om medeltiden i historieboken alltid de bruna sidorna. Som att det var en brun epok. Och när jag jobbade som guide möttes jag ofta av just precis den där bruna bilden. Att man bodde i bruna hus med brunt tak och bruna väggar och hade bruna kläder på sig. Sen satte man sig på sin bruna stol vid sitt bruna bord och åt sin bruna mat, gröt ofta med sin bruna sked ur sin bruna skål. Och sen dog alla i pest eller krig. Det är det man tror. Aha, lite blodrött, men nej, så torkar det in och så blir det brunt det också. Så hamnar man i en brun kista nedsänkt i den bruna jorden. Och så ett brunt kors på det, så var livet slut. Ett brunt liv. Men så var det ju inte. Alls faktiskt. Av allt att döma var medeltiden många gånger en otroligt färgsprakande tid med kläder i alla regnbågens färger och en herrans massa härlig musik dessutom. Jag säger inte på något sätt att det var en tid utan bekymmer. Det hade ju också varit fel. Ganska stora bekymmer hade man till och med. Men det hade varit helt fantastiskt att få se en medeltida marknadsplats eller titta in hos en medeltida helt vanlig familj och med egna ögon få veta hur det verkligen var. Jag ska prata historisk släng nu med Betty. God kväll på dig!
God kväll, Tjingeling!
Tjingeling, du, hur har du känt historiens vingslag på sistone?
Nej, men jag bor ju i en ganska historisk lägenhet till att börja med. Jag bor i ett barnrikehus som byggdes på 30-talet. Så hela lägenheten är egentligen a piece of history in itself.
Låter som en dröm.
Det är verkligen en dröm.
Ah.
Alltså, och när jag fick den här lägenheten jag hade missat visningen så jag visste inte hur den såg ut. Men jag hoppades på originalköket från 30-talet och jag fick originalköket.
Otroligt, så, när man köper lägenheten i säcken på det där sättet.
Ja, hyr den, men det var också i säcken.
Hyr den i säcken, det kan man också göra.
Ja, det kan man göra. Nej, men så nu har jag ju bott här i ungefär 1,5 år. Och alldeles nyligen så hade jag vad jag skulle kalla för en arkeologisk utgrävning i mitt egna kök.
Oh.
Jag såg nämligen en video på sociala medier, om man ska vara liksom korrekt i radio så här.
Jag tycker du gör ett jättebra jobb. Så bra jobb, Betty. Fortsätt så.
Nej, men och sen så såg jag någon som var i en museilägenhet som föreställer ett barnrikehus. Så de ser exakt likadana ut som lägenheten jag bor i.
Ah.
Och hon drar ut en marmorskiva, en bakskiva i köket. Och jag inser att mitt kök ser exakt ut så här. Jag har den här marmorskivan. Går den att dra ut?
Wow.
Och då visade det sig att de har liksom målat för den här skivan i mitt kök. Och jag har liksom fått skala av färgen som har suttit som ett lim längst med den här marmorskivan. Och lyckas dra ut den och hitta då, alltså säkert en meter gömd marmorskiva i mitt kök.
Men du, vad gör du med all den här nyvunna ytan?
Allt möjligt. Ställer saker på. Jag har försökt baka en paj på den. Den har tyvärr inte förbättrat mina liksom, kunskaper med att baka. Men jag har ju ingen annan yta. Så att jag vet inte vad jag har gjort utan den.
Jag kan bara tänka mig vilken drömvinst. Jag tänker på mina egna lägenheter jag har haft. Vad jag hade gett för att bara sådär upptäcka ännu mer yta.
Ja, och det har också varit helt otroligt när jag, för jag liksom filmade medans jag drog ut den och postade den själv på sociala medier och haft vissa, alltså det har varit kanske 3-4 personer som har sett videon och insett att de också har marmorskivor som de har kunnat dra ut.
Så det här är lite av en folkrörelse nu?
Ja, men visst, det blev det.
Marmorupproret.
Exakt, det är otroligt. Vilken fantastisk rörelse. Det var någon annan som hade hittat ett skåp också. Så att det är verkligen, man får bara få knacka i väggen eller något, jag vet inte.
Det är helt fantastiskt. Men ska vi kanske göra så? Nu har vi ju ett gäng i alla fall som lyssnar på det här programmet. Vill du ta oss igenom vilka tecken man ska hålla utkik efter? När kan det vara så att man själv sitter på yta som man inte hade en aning om där hemma?
Ja, alltså jag tänker om det är, till att börja med, ett gammalt hem. Det, vi kan ju starta där.
Precis.
Och just med att det är en hyreslägenhet så får de ju ofta the landlord special, som just det heter. Det. När man bara slabbar på färg överallt. Då kan det ju gömma sig vad som helst under den här färgen. Så att har man varit med om det i sin lägenhet så kan man ju gå och liksom kika lite. Eller om man har turen som jag då, att det finns ett museum som ser exakt likadan ut som en lägenhet, då kan man ju kika på originalskicket direkt där också.
Toppen tips.
Men det är ett svårt tips.
Ja, ja, absolut, men alla tips är goda förutom de riktigt, riktigt kassa. Men det var inget av de här. Du vet, har du märkt några som helst indikationer nu när du är så öppen med att du har hittat den här nya ytan på att liksom hyran skjuter i höjden i lägenheten? Du har inte märkt något sånt?
Nej, inte än. Alltså jag fasar ju ett stambyte som kommer komma. Men jag kanske kedjar fast mig i marmorskivan när det väl närmar sig för att bara försäkra sig om att den är kvar. Men jag vet inte hur det påverkar hyran sen. Men det kanske inte är på grund av marmoren, det kanske är på grund av en renovering. Liksom.
Den där fastkedjan, du låter som det enda rimliga att göra egentligen.
Visst, jag tycker det.
Betty, helt fantastiskt att ha dig med. Vilken story och vilken inspiration för så många. Nu, just nu ser jag framför mig att alla med en marmorskiva i hemmet står och rycker i den i hela Sverige.
Ja, men och det var ju det jag gjorde också. Det var ju någon som tipsade mig för 1,5 år sedan och sa, du, jag tror du kan dra ut den. Och jag sa, nej. Så jag testade ju att rycka i den, så det är inte tillräckligt.
Nej.
Man måste skrapa också.
Det krävs mer. Och vad tråkigt är om man kommer på då att det inte fanns någonting där bakom. Men då har man i alla fall försökt.
Ja, ja, då får man måla tillbaka.
Ja, tack så hemskt, hemskt mycket, Betty, för att du ringde in.
Tack själv.
Ha det bäst nu.
Du är med. Hej då.
Och när jag sprang runt och guidade som en tok där uppe på Varbergs fästning en gång i tiden så lärde jag också känna en riddare. Alltså inte en man som slutar vara riddare så fort arbetsdagen var slut utan en riddare som lever ridderligt under riddardygnets precis alla timmar. Det var ett litet tag sedan, men nu känns det fantastiskt fint att få säga god kväll igen, riddare Joakim Lövgren!
Hej, hej, hej Adrian.
Hej på dig, så himla fint att höra från dig igen. Vi ska också säga att du är dansk, om någon undrar var man får en så charmig dialekt ifrån.
Exakt, det är nog bra att folk vet om.
Joakim, som barn, vi pratade med Ragnar här innan också som hade haft en dröm att bli viking sen han var barn. Ja. Och så blev han det som vuxen. Riddare är ju lite samma fenomen. Man kanske säger det när man är barn, åh, jag vill bli riddare när man blir stor. Men du höll i den där drömmen. Vill du berätta hur en modern riddare lever år 2026?
Ja, absolut. Jag menar, alltså, det var ju precis som du sa i introt att det är liksom inget man slutar med när man går hem. Det vill säga att jag går inte runt i rustning hemma, såklart.
Nej.
Men alltså, riddare, då har man ju med hästar att göra. Jag jobbar i mitt eget hästföretag och tränar hästar och tränar dem så de blir modiga, starka, ridda hästar liksom. Så det är såklart det jag gör när jag är hemma i min fritid och sen när jag har möjlighet så tar jag förstås och rustning på och slåss med den på och ibland utan rustning och sånt. Mm.
Och slåss under kontrollerade former kanske vi ska lägga till.
Ja, absolut. Det måste ju vara...
Precis.
Ja, absolut. Det är ju bara på skoj. Jag och mina kompisar som också är med på leken kan man säga. Mm.
Och sen vet jag att du lever ju enligt riddarkotym, med eller utan röstning på. När du träffar nya människor, Joakim, hur märker de att du är riddare? Märks det överhuvudtaget?
alltså jag tror inte, återigen det här, men jag har ju inte alltid min röstning på mig. Så det är nog inte bara att de ser direkt att jag är riddare. Men jag hoppas väl på att de upptäcker eller i alla fall spiar eller upplever att jag är en trevlig människa som respekterar alla och såklart också visar hänsyn och ta hand om de som behöver hjälp. Det är väl jättemycket det som det att vara riddare går ut på, att ha de här kunskaperna och sen också använda dem till att kunna ta hand om andra.
Så om man är en riktigt, riktigt rälig människa, då är inte riddarjobbet någonting för den personen?
Absolut inte.
Nej.
Nej.
Nej, rätt ut det också.
Ja, absolut.
Det jag minns att du lärde mig också där på fästningen, det var att riddare jobbar en hel del med, vad ska vi kalla det, mjuka värden. Ni är inte så plåthårda som ni ser ut, eller hur?
Nej, men det är ju sant. Och det är ju just det här med att, ta hand om de som inte kan, alltså som behöver hjälp. Alltså. Och hjälper till där att man kan, och upplever man någonting som är orättvist, att man då ställer upp och gör någonting åt och säger ifrån och sånt, och även på andra folks vägna liksom. Och sen är det såklart också bra att man uppskattar, som du säger, lite mer mjuka värderingar, poesi och sång och musik och den, all den sortens saker, så att säga.
Hela paletten. Absolut. Till sist då, kan vem som helst bli riddare? Om det rycker i riddarnerven nu hos någon där hemma, kan vem som helst ta sig an den här karriärbanan?
Ja, absolut. Alla kan bli det, för det handlar mycket mer om vem man är och hur man beter sig gentemot andra. Det handlar om hur man ser ut eller vad man kan. Det handlar mycket om att man, om man visar hänsyn och man är trevlig och snäll emot andra, hjälpa dem som behöver ens hjälp. Och det kan alla ju. Det är bara att börja idag, typ.
Bättre slutord än så får man ju leta efter. Riddare Joakim, kul att prata med dig igen.
Tack tillsammans, Adrian. Tack för att du ringde.
Ha det fantastiskt fint nu.
Tack tillsammans. Vi ses.
Och en släng av historien. Det är precis vad du har fått, Britt-Marie, eller hur?
Ja, verkligen.
God kväll på dig.
God kväll, god kväll.
Du, hur behandlar kvällen dig hittills?
Jo, det är väl okej. Det är lite kvavt och klabbigt här, men det verkar lite oskigt i luften. Jag bor i Västergötland, så jag har varit på Varbergs fästning många gånger.
Du har det? Titta.
Ja.
Vad tyckte du?
Jo, jag tyckte det var underbart. Min bror var livrädd, men jag tyckte det var jätteroligt att gå i de här fängelseåren.
Det är ofta det ena eller det andra. Antingen kommer man därifrån totalt skräckslagen, eller så tyckte man det var ganska härligt.
Nej, jag tyckte det var nästan som var hemma. Jag var på fästningen ofta, för jag var hos farmor i Varberg när jag var barn. Så det var ständigt återkommande utflykt.
Åh, vad det här egentligen hade kunnat bli ett samtal om hur härligt Varberg är.
Ja, men nu ska vi inte prata om Varberg.
Nej, nu får vi lägga band på oss själva.
Vi ska prata om sportlovet 1979, tror jag var.
Och vad hände då, Britt-Marie?
Då åkte jag och min sambo och mina barn till Österrike, till Hofgarten, en liten by.
Åh, vad härligt det låter.
En liten stad, ja, vi skulle åka skidor. Och ja, det var första gången för mig i Ud. Jag hade provat lite här, men på de viktiga skidbackarna.
Ja.
Och jag hade hyrt pjäxor och grejer. Och, alltså, gick det ett par dagar. Jag fick så satans ont i fötter. Alltså, stora blodblåser på benen. Jag tog en day off.
Aj, ja, det förtjänar du.
Ja, men jag tyckte det var skönt. Det hade så ont, så jag sa, jag går och tittar lite idag. Så. Och så var det så att de kunde liksom åka och vi kunde bestämma att nu kommer du dit så fika vi. Det var inte så större grejer än så.
Nej.
Så jag sa att jag kommer att fika med här fyra någonting. Så. Och jag gick där i stan, det var lite småkallt. Och tänkte jag att gå in i kyrkan.
Ja.
Det är alltid trevligt.
Såklart.
Ja, och jag gick in där och tittade och det gick lite människor och stökade, men jag tyckte det var så fascinerande. För det låg sådär balsamerade barnlik i glaskister och jättemycket att titta på.
Hoppsan. Ja, det, men det, ja, det, man, ja, man tittar, ja, på, ja, olika saker under semestern, så är det ju.
Ja, men det var ju sådana här troligt högt uppsatta personer som var bevarade.
Just det.
Ja, och jag satt och gick där och tittade och de höll på plocka fram pärlgrejer och fina. Jag tänkte, det här måste jag kolla upp. Så jag satte mig där och begrundade liksom. Det skulle jag aldrig ha gjort kanske, för att helt plötsligt så blev det begravning.
Det blev begravning?
Med öppen kista och massa människor.
Nej, och du hade redan sett en massa döda människor ju.
Ja, det var inget. Det var väldigt fint. Det var sånt med prinsessor som några. Ja, jag hade ju sett det, så jag tänkte att jag kunde gå ut. Men jag satt där och var lite nyfiken på vad de gjorde, så jag flyttade mig längre och längre bak.
Ja.
Vid min rödblå skrikiga tofsmössa. Jag har en tuppen eller en kappen här med linor.
Just det, men långt ifrån det där svarta vanliga.
Ja, jag försökte, ja. Och det var ju massor med ljus och rökelse och det höll på så här när jag får smyga ut. För det var en sidoingång så stora gången.
Ja.
Först smög jag ner den stora ingången. När jag stod en gubbe och skakade på huvudet, det är låst.
Nämen.
Jag kom inte ut och så gick jag till en andra ingången. Jag var lika att säga, åh herregud. Och så gick det en timme. Jag var katolsk, jag förstod inte ett ord vad han sa. Det var lite salmer, jag kände igen.
Som om det inte vore nog att bli fast så var det dessutom salmer du inte förstod.
Det var svinkallt. Och så var det nattvard och så var det rökelse. Och så skulle de sjunga igen och så skulle de fram och ta adjö till den här gubben eller mannen.
Ja.
Och jag satt där så kom det en och puttade med att jag skulle gå fram. Nej tack, nej.
Du tackar nej där på studs.
Jag höll på att följa med dig också.
Ja.
Men jag satt kvar där och tyckte jag var en märklig, konstig människa, förstår jag.
Ja.
Och sen var det äntligen slut så gick de och tog dem och la på det här glaslocket.
Mm.
Så gick de ut och tänkte, nu är det slut. Nu kan jag smyga ut.
Ja.
Men då stod de i kö i en halvtimme för att komma ut bakom tittaren. För det skulle väl synas igen innan de gick ut.
Ja, oh, nej.
Och där stod jag en halvtimme till. Alltså kissenörd och hjärtfrösen.
Dessutom också.
Ja, så stod jag. Jag kunde inte smyga förbi som man kan göra i Sverige. Men där stod jag och trampade ett, trampade ett. Så jag kom ut när klockan var 16:30.
Ja. Och var fikan fortfarande på så att säga?
Nej, fikan var hemma på hotellet. Vi skulle äta middag 19:00. Jag trodde jag hade försvunnit. Var har du varit? Jag tänkte, jag går nog aldrig mer på begravning i Österrike, det tror jag inte.
Nej, har du överhuvudtaget någonsin satt din fot i en österrikisk kyrka efter det här, Britt-Marie?
Ja, det har jag. Varit i Iskel, men då gick jag ut lika fort.
Ja, det är helt underbart. Vilken historia.
Jag ångrar inte det, men det var långa timmar och jag kände mig som barnslig på något sätt. Jag kom och stödde deras, vad det nu var.
Ja, nej, men jag tycker faktiskt lite att de ska ta på sig ansvaret också. De kunde ha släppt ut dig. Du var inte svartklädd. Du hörde inte hemma där. Det var en ganska enkel sak att göra.
Bara skaka på huvudet.
Du, vilken historia.
Alltså att jag är turist. Nej, han såg bara skaka på huvudet. Ja, ja.
Britt-Maria, så ofrivillig tidsresenär.
Det var spännande att sitta där och se vad de gjorde. Ja. Det är bara att jag förstod inte vad de sa.
Nej, och vilken berättelse det blev av det till slut. Det var ju skönt att vi fick någonting ut av det här i hela.
Ja, jag var ju med på hela köret. Och änkan skulle ju fram och flera gånger och kyssa hans händer och hans panna och döttrar. Och ja, vilken uppståndelse.
Ja, så mitt i sorgen sitter du. Nej, Britt-Marie, tusen tack för att du tog med oss på den här österrikiska kyrkoresan. Ofrivillig tidsresenär alltså, Britt-Marie. Tack för att du ringde in.
Tack själv.
Ha det så himla fint nu. Ja, du, det är jag som tackar. Ha det bäst nu.
Ja, tack så bra. Hej då.
Hej, hej. I kvällspasset pratar vi om de där gångerna som man får en riktig släng av historien. Och Josefin, precis det här har hänt dig.
Ja, god kväll.
God kväll på dig.
Härligt.
När fick du en släng av historien?
Ja, det var faktiskt nu i våras, i mars, när jag och mina föräldrar lite sakta började rensa min mormors gamla hus från 1600-talet.
Wow.
Så det var verkligen varit mycket saker och man vill ju verkligen inte slänga någonting i onödan för det är så mycket historia som vi har gått igenom så det har varit en månad av historiska möten varenda dag. Men det var extra speciellt när vi kom upp på tredje våningen på vinden som var alltså två vindar knökade med saker från 1800-tal och alltså 1700-tal, jättegammalt. Och efter flera veckor där uppe i dammet så var man liksom lite less på det där. Men Till sist så hittade vi en kista längst in i hörnet. Vi var så här, åh, tänk om vi plötsligt kan hitta någon guld.
Men var den skattkista är ju alltid det man har med sig från barndomen. Är den skattkista?
Exakt. Man drömmer ju om det. Och den var ju låst och vi bara, åh, hur ska vi få upp den här? Vi har ju hittat massa nycklar, men det var ju omöjligt att hitta rätt nyckel. Ja. Så pappa kämpade och bara, han gav sig liksom inte. Bara, det här måste vi nu få upp. Och till sist så fick han upp kistan och det var tyvärr inget guld, men det var otroligt historiskt vingslag, för att där i låg en speciell hästbjällra och ett fotografi på, som vi tror var typ mormor någonting, så det är alltså slutet av 1800-talet här.
Det är fantastiskt.
Och några brev, så det, vi hade en känsla av att den här har verkligen inte natt sedan slutet av 1800-talet, och hon la i det här i en kista för att det betydde säkert så mycket för henne, med de här bjällrorna från älskade hästar och det här fotografiet. Och det var en sån klang i de här bjällrorna som man typ aldrig har hört tidigare. Det var otroligt.
Jag förstår
verkligen.
Där fick
man verkligen känna historien.
Och inget guld, men likväl kanske en guldgruva. Det är ju häftigt när man också hittar en liten bit av sin egen historia på det där sättet.
Ja, verkligen, exakt. Och sen hittar vi någon gammal hästsvans som någon hade haft som dammvippa. Jag vet inte allt vad det var.
Dessutom, ja, det fanns att gräva i där. Det är en arkeologisk utgrävning alltså. En tidsresa som hette duga.
Ja,
Josefin,
verkligen.
Tusen tack för att du ringde in till oss i Kvällspasset ikväll.
Tack själv!
Ha en jättefin kväll nu.
Tack, hej!
Hej, hej!